Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. I den här veckans avsnitt så ska vi träffa Maria Berghäll som är nybliven författare, säger man. Hon har släppt boken Empatiministeriet och den kom i slutet av november 2019. Så den har varit ute några veckor nu när det här avsnittet kommer ut, men jag tycker det är en perfekt julklapp, för det är bara några dagar kvar fram till julafton. Och ja, boken heter ju Empatiministeriet, så det handlar ju om empati och jul och högtider och hur härligt det än är, så kan det ju vara lite krävande när stora familjer ska umgås och tiden ska fördelas, och då kanske man har nytta av tänka lite empatiskt. Så du får många tips i det här avsnittet. Men vi pratar också om kulturell intelligens, CQ som det då kallas, och de globala målen kommer vi in på, AI, entreprenörskap, personlig utveckling och mycket, mycket mer. För precis som jag säger i intervjun med Maria, så den här boken Empatiministeriet, det är en helt omöjlig kombination av en massa saker. Men det fungerar, så att det är riktigt spännande. Så jag hoppas att du ska uppskatta det här avsnittet. Jag tyckte det var väldigt intressant och givande att prata med Maria. Skriv gärna dina reflektioner, kommentarer, feedback till mig eller på sociala medier efter du har lyssnat. Det tas tacksamt emot. För den här podden, Epic Lifestyle-podden, den produceras av Epic Living Sweden, som går att hitta då på Instagram och Facebook och LinkedIn. På LinkedIn så delar jag då, Sofie Resare, ganska mycket av mina tankar och funderingar kring både hälsa, hälsoekonomi, arbetsmiljö och ja, det mesta som gör livet värt att leva, heter det. Inte leda, om man ska leda sig själv också. Men ta gärna kontakt med mig på LinkedIn och följ som sagt Epic Living Sweden i övriga sociala medier. Och väldigt tacksamt om du vill gå in och ge podden din rating i poddappen. Och även dela avsnitten i sociala medier så att fler hittar och får ta del av mina gästers klokskaper helt enkelt. Men nu går vi över och lyssnar på mitt samtal som jag hade med Maria Berghäll. Hej Maria Berghäll och varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden.
Hej, det är superkul att vara här.
Ja, men vad kul att du är med, fast jag är nästan hemma hos dig istället. Men,
ja.
Men så brukar det vara,
ja.
Så jag hoppar runt med den här mikrofonen.
Det är superhärligt och det är superkul att få träffa dig.
Ja,
vi sprang på varandra på mässan också.
Ja, det var väldigt lyckat.
Mm.
Så vi fick lite ansikte på varandra innan här.
Jajamän.
För någon vecka sedan.
Ja.
Men du Maria, jag har ju sett dig i olika sammanhang.
Mm.
Genom åren.
Ja.
Så att jag har ju facit här. Nej, skämt åsido. Men jag har sett dig och jag vet att du är ute och föreläser mycket. Och figurerar i samband med en...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Starta egen tidning.
Jajamän.
Och sådär, men det är ändå sådär. Men vad gör hon?
Ja, jag kan vara så svårplacerad. Människor som har liksom träffat mig genom åren och är såhär, oj men du gör det här och så gör du det här också.
Ja.
Men vad jag gör egentligen är att jag har ju ett bolag som heter Peace of Value som är ett utbildningsföretag. Där den röda tråden är entreprenörskap, innovationskraft och att hjälpa människor i deras självledarskap. Så då har du entreprenörskap, intraprenörskap, innovation, kreativitet och ledarskap. Och så olika program, kurser, workshops och föreläsningar kopplat till de temana.
Mm. Och intraprenörskap, om du ska utveckla vad det är för den som inte vet.
Ja, men intraprenörskap är ju jättespännande. Alltså att vi är företagsamma människor, att vi kan arbeta upp, att bli mer skapande. Att vara intraprenör handlar egentligen om att du är som en entreprenör eller företagare fast på din arbetsplats.
Mm.
Så att du vågar lita på din egen problemlösningsförmåga, att skapa nytt, förändra, förbättra. Att se och ta tillvara på din egen innovationskraft och våga vara den som skapar nytt och förändrar och förbättrar där du arbetar.
Mm. Behöver man ha det som en titel? Alltså kan man vara entreprenör bara av sig själv? Eller blir man liksom tilldelad?
Nej, jag tycker att det här är en titel som alla är. Om man liksom gillar att se möjligheter, skapa möjligheter och försöka förändra och förbättra på sin arbetsplats.
Mm.
Så är man liksom, entreprenör.
Ja. Ja, jag förstår. Det är jättebra.
Mm. Men ordet är ju inte jättegammalt.
Nej.
Så det är väldigt, det är därför kanske inte så många heller känner till det.
Nej, och sen tror jag att man tänker kanske att man har ett företag privat. Man är anställd men att man också har ett företag. Att det är så, va?
Ja.
Och så kan det säkert också vara i vissa sammanhang.
Ja, men det tycker jag är mer lite grann som gig-ekonomin.
Ja,
att du delar din kunskap till flera platser.
Mm.
Att du giggar på olika platser.
Mm.
Och intraprenör är nog någon som min mamma som har varit liksom anställd inom kommun i liksom hela hennes yrkesliv.
Mm.
Bytt roller, skapat nya roller, varit intern konsult. Alltså hela tiden hittat och skapat möjligheter. Det är att vara en intraprenör, enligt mig och Wikipedia, höll på att säga.
Ja, men då så.
Ja.
Ja, och då jobbar du med företag med de här olika frågorna.
Mm.
Och hur länge har du gjort det?
Oj, jag började driva företag precis efter gymnasiet. Och sen har jag också varit
25 år då.
Anställd. Ja, precis. Ja, jag är bara inte så gammal. Men nästan 14 år.
Ja.
Deltid, heltid. Ja, lite olika varianter. Men nu de sista 8 åren har det varit på heltid.
Mm. För du slog ju igenom som UF-företagare, kan man ju säga.
Jajamän.
Ja.
Det var helt...
Guldmedalj.
Ja, helt galen resa. Jag förstår inte vad det är. Alltså det är en sån här once in a lifetime happening.
Mm.
Att gå från skolbänken till EM-guld i ungt företagande. Och liksom i 32 länder i Europa som är med. I Sverige är det liksom 15 000. Då var det 15 000 ungdomar. Nu idag är det nästan 35 000 ungdomar som startar, driver och utvecklar företag på sin gymnasietid.
Mm.
Så att komma hem med ett EM-guld är helt knasigt. Sverige tar ju guld 2 gånger på 40 år. Så att det känns, ju äldre jag blir, ju knasigare blir det.
Ja.
När vi var där då var det liksom, vi levde ju den här världen och man tänkte inte på, och förstod nog inte riktigt heller hur stort det var. Och då för 14 år sedan, 2005 eller vad det nu är, 2005 gick vi ut. Då var ju inte heller startup och scale-up community så stort i Sverige.
Nej.
Som det är idag. Så jag har liksom vuxit upp i den här communityn, kan man säga.
Mm. Ja, vad häftigt. Och vad var affärsidén då?
Affärsidén som tog Sverige och Europa med storm. Som idag kategoriseras som samhällsentreprenörskap.
Mm.
Det var ju att vi förändrade och förbättrade en produkt som redan fanns. Vi lanserade mjukmaterialsreflexer med humör. Så oavsett humör så skulle du alltid känna dig säker i trafiken. Så här.
Ja!
Ja, det var våran slogan.
Ja.
Och sen tänkte vi då att alla människor har humör gemensamt. Trafiksäkerhet är kanske inte världens liksom, coolaste eller liksom, häftigaste ämne man kan prata om i skolan. Så hur kan vi göra det bättre? Så vi försökte göra produkten rolig, igenkännande och skapa gemenskap. Och sen så åkte vi till låg- och mellanstadieskolor och informerade om trafiksäkerhet. Mm. Och delade ut reflexer.
Ja just det, så det var flera. Ja. Och så vet jag att de bedömer ju liksom hela alltså, ekonomi, marknadsföringsplan. Alltså det är ju inte bara produkten eller tjänsten.
Gud nej, utan nej det är många hela kategorier.
Ja,
på EM där så finns det ju 4 kategorier.
Mm.
Du kan få 100 poäng i varje kategori. Och det är ju både vad du har lärt dig, eftersom det är ett utbildningskoncept i grund och botten. Är företaget liksom realistiskt, hållbart? Skulle en investerare kunna tänka sig gå in i den? Man tittar samarbete, kunskap, precis som du säger, liksom, sälj, marknadsföring, allt, konceptualisering. Mm. Det ska ju bli bedömt som ett riktigt företag, fast också med fokus. Vad har du lärt dig?
Mm. Ja, men gud vad spännande. Bra inspiration. Sverige är ju bra på det där. Vad jag
förstår. Ja, vi är bra på det.
Mm. Ja, och så har du lärt dig massa saker då och sen.
Ja,
och,
alltså vi kastades ju in i den här entreprenörskapsvärlden. Jag visste ju innan jag började med mitt UF-företag då, så hade ju inte jag så jättestor koll på företagen i sig.
Mm.
Men att få en sån start, alltså det är ju helt galet. Det var inte så att vi fick frågan så här, ja men kan ni tänka er att driva vidare? Utan man sa, när driver ni vidare?
Mm.
Och eftersom det gick så bra också så fick vi mycket media.
Mm.
Med TV4, SVT, Riksmorgonso, DN, Expressen, Aftonbladet. Det var mycket kring det här. Där temat just var liksom ungt entreprenörskap. Och att det är bra att ungdomar får träna sina entreprenöriella förmågor tidigt.
Mm.
Och för mig så var det jättebra. För jag började då lära känna mig själv genom den här resan och märka att, men gud, det här är verkligen någonting för mig. Jag hade ju ganska så här svårt i skolan. Ingenting kom ju lätt. Och jag hade ju dyslexi fick jag ju också.
Mm.
Första andra året på gymnasiet så gick jag extra svenska.
Mm.
Och då visade det sig att jag hade dyslexi.
Mm.
Vilket förklarade en hel del varför, liksom, ja, men varför man fick plugga så mycket.
Mm.
Så när jag äntligen fick göra någonting som var praktiskt och skriva affärsplaner, årsrapporter om någonting som jag verkligen tyckte om. Ja, men då höjdes ju betygen markant. Så det var jättekul att se också. Så efter den resan så kände jag att så här, men det här är nog någonting för mig.
Mm.
Och då började jag ju, jag började jobba hos Ung Företagsamhet. Och sen så drev jag bolag på sidan om. Och då började jag egentligen få förfrågningar om jag kunde berätta om resan.
Mm.
Från skolan till EM-guld då, i entreprenörskap.
Mm.
Och då hörde jag mig själv bara säga absolut. Och sen så började resan där.
Ja.
Och det var så jag började som föreläsare.
Häftigt. Ja, det har blivit några föreläsningar och antal tusen personer i publiken.
Herregud. Första gången jag hör mig själv säga ja. Det var jag och mina 2 kompisar, vi åkte till Skåne och skulle liksom inspirera eller berätta om vår resa för 1200 personer. Och då hade vi liksom gått ifrån att så här, stå i svenska, alltså i svenska klassrummet och redovisa om någon bok.
Mm.
Och jag tyckte det var jobbigt. Och så skulle vi liksom stå inför så mycket människor. Alltså det var det läskigaste jag varit med om. Jag var ju liksom, jag hade ju fick så här, lite så här ångestattack innan jag skulle upp på scen mina första gånger. Och var riktigt nervös och blev så här, men jag ville verkligen inte. Och sen efter den gången i Skåne kliver av scen efter en timme och bara, shit vad kul!
Ja.
Det här är helt fantastiskt! Och då kom det ju från hjärtat.
Mm.
Vi berättade vår historia från hjärtat, vi hade roligt.
Ja, men det är kundhistorien också. Ja, men det var eran historia.
Det var vår historia.
Låg
det var
nära.
Ja, det var inte någon bok eller någon kung som man skulle redovisa om.
Nej,
så det var,
nej,
det var super, super kul.
Men nu får du snart ut och prata om din egen bok.
Ja. Precis.
Oh, jag har ju fått, vi hoppar lite här i storyn, men i och med att du nämnde bok och pratar om bok.
Ja.
Så jag har ju fått förhandstitt på den.
Jajamän.
Mm, spännande.
Nu vill man ju bara fråga, vad tyckte du? Vilket kapitel var bäst?
Men det är ju en helt galen mix i en bok.
Mm.
Men det funkar ju.
Ja, men det är väl lite som jag.
Ja, helt så här. Jag menar, det är personlig utveckling, entreprenörskap, globala målen, ditt eget ministerium som vi ska komma in på.
Yeah.
AI.
Mm.
Scale up, startup, ja det är ju entreprenörskap men,
mm.
men och i en och samma bok.
Ja. Nej men det är ju lite så taget ifrån hur för mig har ju röda tråden blivit genom våra människor. Mötet med människor, jag lär mig av andra människor, jag lär mig som bäst av andra människor och lyssna på dem. Och boken började väl komma till när jag behövde inspiration som mest i livet. Det var en tuff period och jag kände så här, men jag måste nästan gå min egen kurs. Jag måste nästan gå det egna liksom, ledarskapsprogrammet. För att ta sig liksom från botten och sen börja liksom hitta tillbaka till sig själv. Och i den här fasen så började jag göra en del av övningarna från mina egna program och föreläsningar. Mm. Och en fråga som lockade mig specifikt, alltså väldigt mycket, det var teorin 6 degrees of separation. Mm. Att alla människor är sammankopplade 6 steg eller färre.
Mm.
Och den här hade jag börjat liksom läsa på lite, jag hörde den första gången för när jag själv var typ så här 17-18 när vi pratade om nätverk, alltså hur man bygger nätverk och varför det är viktigt för en företagare och entreprenör. Men för mig så fick den en helt ny innebörd när jag började skriva boken. Och det var så här, hur kommer det sig att det finns så mycket fördomar, hat, konflikter? Varför lägger vi människor så mycket tid på det när vi alla människor är sammankopplade 6 steg eller färre?
Mm.
Jag förstår inte. Och varför är vi så otroligt, många av oss är otroligt viktigt att boxa in oss. Så här, du är så här, jag har den här titeln, du har den här titeln. Och då börjar jag liksom nyfiket titta på det här och känna så här, ja men jag kanske ska testa den här teorin. Om jag testar den här teorin, kan den öka min egen emotionella intelligens och min kulturella intelligens? Kan jag utvecklas som människa genom att testa den här teorin? Och kan jag påverka, förbättra och förändra i den miljön och omgivningen jag lever och verkar i? Och det var så det började. Och jag fick inspirationen från ett uppdrag hos ABB.
Mm.
Jag kom ju från ja, men från entreprenörskapssidan, innovationssidan och alltså så här att liksom människor har varit en röd tråd. Och så kom jag in till ABB, fick lära känna dem.
Mm.
Och var programledare för deras YouTube-program, Framtidsstudion. Och där fick jag träffa jättespännande människor som var duktiga på någonting som jag inte kunde. Alltså AI-teknik, robotik, nanoteknik. Alltså så här, ord som jag typ bara, vad är det här? Jag hade hört det men inte djupdykt i det.
Mm.
Och samtidigt som jag började jobba med dem tillsammans med Framtidsstudion så hade jag börjat skriva boken. Och då blev de här två ämnena mergen av boken. Alltså AI-teknik, robotik i en värld där vi behöver mer medmänsklighet.
Mm.
Och därav så kom namnet till. Så här, empatiministeriet, medmänsklighet i en digital värld.
Mm.
Det är inte så att jag är emot digitaliseringen, vilken är den liksom revolutionen vi lever i nu. Den digitala revolutionen, den är jättebra.
Mm.
Och de generationerna jag träffar ute på gymnasieskolorna idag, generation Z, de är liksom våran största digitala generation någonsin.
Men infödda.
Ja.
I detta.
Precis. Så då kände jag bara så här, nej men det här går väldigt väl i hand med det jag vill jobba med.
Mm.
Jag vill se om vi kan klara av framtiden samtidigt som vi behåller och ökar våran medmänsklighet, empati. Och när jag började djupdyka i det, då kommer man in i emotionell och alltså emotionell och kulturell intelligens.
Mm.
Kan en människa öka det? Och hur, vad händer om vi gör det? Och vad händer om man matchar det med framtiden? Och hur snabbt det går idag? Och när jag fick höra det på ett evenemang just hos ABB och Synelip, då var det så här, så långsamt som det går idag inom liksom vår digitala utveckling, kommer det aldrig göra.
Nej.
Och då blir man så här, va? Långsamt, det går jättefort. Och då kände jag väl att, ja, men då är det här jag vill skriva om. Och det är det här jag vill jobba med.
Mm.
Och då blev det ju väldigt så klart och tydligt. Det blev så här, om vi har robotar, vi lever ju typ som så här, Star Wars-scenariumet. Där är ju vi. Vi har ju liksom robotar och droids som liksom underlättar vår vardag. Mm. Och den här existensen har ju precis börjat växa fram. De är ganska tidig utveckling av robotarna och AI-tekniken. Men de kommer ju bara utvecklas snabbare och snabbare och snabbare.
Absolut.
Och om vi då människor är kvar i någon slags så här, vi kan inte riktigt komma överens mellan människor. Hur ska vi då hinna med den nya existensen som är här?
Robotar som börjar föröka sig.
Ja, ja, exakt. Och alla frågor som är kopplade till det.
Ja.
Så att, då kände jag bara att men det här, det är det jag ska skriva om.
Ja, grymt. Jag backar lite grann. Det här kulturell intelligens som du nämner. Om vi kan bara utveckla vad det är.
Ja.
För det är väl, känner jag, ett nytt begrepp igen.
Ja, alltså,
exakt, på så sätt liksom att vi använder det.
Precis.
IQ kan vi ju.
Ja,
och det har vi. EQ börjar vi lära oss.
Ja.
Och nu har vi CQ också.
Stämmer helt rätt. Och tittar man, precis som du säger, att så här, IQ har vi tittat på länge.
Mm.
EQ har vi börjat jobba med mer och mer på arbetsplatser. Vi ser det mer och mer. Fortfarande ganska nytt för många, den emotionella intelligensen. Mm. Men den kulturella intelligensen har ju blivit jätteviktig. Just eftersom världen blir både större och mindre på samma gång. Och det här handlar ju om att, så här, att kunna träna upp sin egen förmåga i att förstå andra människor, förstå andra människors situation, förstå andra människors bakgrund, kultur, religion. Om man tittar ju också på att ute på arbetsplatser, små som stora bolag, kommuner, landsting, regeringsnivå. Om vi tittar på våra globala ledare över världen så har vi ju kanske rekryterat våra globala ledare och kanske på IQ eller ja, ibland inte ens det. Och då
det
menar
random.
Vi, ja exakt. Och då menar vi mer så här, men vi kanske måste hitta någonting annat. Vi kanske måste börja titta på så här, hur kan vi hitta globala ledare, alltså världsledare som både har, ja men så här, de har IQ, EQ och CQ.
Mm.
Det kanske är morgondagens sätt att leda länder. Mm. Det är framförallt morgondagens sätt att ha attraktiva arbetsplatser.
Mm.
Alltså där människor känner att de trivs, mår bra, att de kan vara sig själva. Och vi har också sett att har en arbetsplats rekryterat in människor från olika bakgrunder och kulturer, då ökar innovationskraften.
Mm.
Olika människor skapar innovationskraft. Mm. Men då måste vi också kunna hantera liksom den här mångfalden och de kulturella influenserna.
Mm.
Och det är väl det som också många av oss människor har svårt för att, jag menar, det som man inte känner till, det kan vara läskigt.
Ja, men det är ju ur evolutionen.
Ja.
Det är ju så vi har överlevt, att hålla oss ifrågasättande och avvaktande. Det kommer inte ett nytt, för att hur ska vi hantera det här? Kanske blir dödad.
Ja,
alltså,
exakt.
Så att, men vi måste ju börja förstå att till vardags är det ju inte så.
Nej.
Idag. Utan det är bara någon vi inte har träffat förut.
Precis. Så därför så tänker jag att, och det är därför jag också skrivit om det i boken.
Mm.
Jag har en övning som heter främlingskartan och främlingsteorin. Att vad är det som säger att en främling är någonting negativt? Ofta när man frågar människor så har främling så här. Mm. Ja, men då kommer man ändå tänka på någon som man inte vill prata med. Eller ja, men vi kan nog inte ha någonting gemensamt. Mm. Eller. Men samtidigt är det ju bara, ja, men ett hej kan ju vara det som gör att en främling går från att bli en främling till att börja bli en vän.
Mm.
Så det är väl egentligen det enda som står emellan oss och en annan människa. Sen börjar den här resan med att träna sin kulturella intelligens. Så det finns övningar man kan göra, det finns man kan läsa på, man kan träna sig i det. Och man kan börja utmana sig själv i sina egna tankar. Men tittar vi återigen på våra globala ledare, så kan man ju ta två stycken så ganska klockrena exempel. Alltså, ja, men Trump är ju en global ledare. Hans kulturella intelligens kanske inte extremt hög eftersom han hade en lösning att jag vill gärna bygga en mur gentemot andra människor. Kanske ett konkret exempel på att ja, där kanske vi behöver öva in mer kulturell intelligens. Emotionell och kulturell intelligens vid Nya Zeelands nu tar vi bort hennes namn. Men hon, gud, jag följer henne på Instagram. Vad jobbigt.
Det kommer sen.
Men hon är helt fantastisk. Mm. Och hon har ju valt att mäta landets välmående. Inte bara den ekonomiska välmåendet utan känslomässiga välmåendet. Sådana saker tyder ju också på att man vill. Man tänker och man tar beslut som ledare på andra barometrar. Och det tror jag att vi behöver både på mikro- och makronivå.
Ja, men för att om inte landet som sådan sänder ut signaler att andra länder är viktiga. Till exempel i USA, vad jag förstår, i alla fall vad jag har hört, så läser man inte geografi utanför USAs karta. Och då blir ju alla andra länder väldigt abstrakta. Det blir ju verkligen främlingar. Man vet ju inte ens vart på jordklotet de bor. Så det kan ju vara ett första steg.
Ja, ja.
Att på något sätt i alla fall ha ett grepp om jordgloben.
Ja.
Vart bor vi och lite sådana saker. För,
ja, men så här, vad skiljer oss och vad är lika?
Mm,
och kanske mer fokusera på det. Vad förenar oss? Snarare än titta på det andra. För vi har ju alltid liksom en grund. Alla vi människor har ju. Och det är väl det jag enligt mig så tycker jag då att alla människor har en kraft och en potential att använda sin medmänsklighet. Och det är aldrig för sent att börja träna upp den.
Nej, och alla vinner ju på det. För om man säger medmänsklighet så ja, visst, alla vinner ju på det. Men även om man ser till självmedkänsla, alltså compassion. Om man nu går mer in till sig själv. Om jag tränar upp min självmedkänsla så kommer jag ju ha mycket lättare att ta mig till andra människor. Plus att jag ser att det finns andra som faktiskt har det värre än vad jag har.
Ja.
Och då blir det liksom man får en helt annan förståelse. Och man blir inte lika självupptagen.
Nej.
När man märker att det finns faktiskt de som har det på samma sätt. Eller mycket värre. Och kanske jag kan stötta dem så mår jag själv bättre. Och så vidare.
Ja.
Så att det är många vägar steg. Fram.
Ja, framförallt kan vi då se att Sverige, vi ligger ju väldigt högt upp i en undersökning som visar liksom det här med självförverkligande. Vi har vi har en väldigt hög procent människor som har allting som vi behöver enligt Maslows behovstrappa. Så vi ligger väldigt högt upp där. Vi är en av de liksom, tror andra eller tredje länderna i världen. Vilket gör att vi kanske också på olika sätt mår bättre och sämre. För att vi har kommit så pass långt att vi också har tid till reflektion och utveckling. Och det är inte lätta saker.
Vi har alla möjligheter men vi har inte någon sådär solklar ledtråd. Vi har inte familjen så nära längre. För vi kan ju klara oss själva och bo själva. Vi har inte kyrkan i regel för att vi är inte så religiösa i Sverige. Och vi kanske inte heller har någon mentor eller så nära vän som man kan anförtro sig till. Så vi blir väldigt ensamma i vår unika, lyxiga situation. Så att, och då blir det tufft.
Ja, men jag tänker att så här, oavsett bakgrund eller ålder eller familjesituation så det är precis som jag brukar få frågan på mina föreläsningar. Nu känner jag mig jätteinspirerad och har jättebra verktyg och nu vill jag bara sätta igång. Men så blir det måndag och jag kommer till jobbet och jag har mina uppgifter och det här behöver jag göra. De här mötena ska jag till, de här deadlines som ska hända. Vad gör jag då? Hur ska jag kunna liksom spara den här kraften? Det är väl lite grann samma sak med att påminna sig själv en helt vanlig tråkig regnig måndag. Att så här, vad kan jag göra idag för att göra det lite bättre för någon annan? Eller liksom, vad kan jag göra för att...
Du har ju den där hemliga vän i boken. Den är jättegullig.
Ja, men den man hade när man var liten liksom. Vissa dagar kanske du har energi till att göra ganska stora förändringar och förbättringar. För dig och dina medmänniskor. Och andra dagar kanske du bara såhär. Nej, jag har energi till en. Eller jag har energi att ta av hörlurarna på tunnelbanan eller bussen. i 5 minuter. Mm. Och kanske möta en annan människa med blicken och bara ge ett leende eller alltså så här, någonting. Mm. Sådana små utmaningar i vardagen som gör att vi kan sprida mer medmänsklighet och kontakt. Mm. Det kan ge ganska mycket. Och det behöver inte alltid vara så här
stora förändringar. Det kan vara det som gör skillnaden för någon människa för den dagen.
Ja.
Eller för den veckan till och med.
Precis. Jag gjorde
och tänk att få vara en del av det.
Ja, exakt. Ja, men jag gjorde en sån grej. Jag hade en lite dålig dag. Och bara kände att jag behövde liksom en liten boost. Det var tidigt på morgonen. Hade inte sovit bra. Och så bara, nej men jag ska vara på väg till ett möte vid Östermalms torg. Och så ställde jag mig vid tunnelbanan där nere vid Östermalms torg. Och delade ut high fives. Och önskade alla människor som gick förbi och tog rulltrappan upp. Ha en bra dag. Så här, ha en bra dag. Ha det kul på jobbet. High five. God morgon, god morgon. Alltså egentligen så. Och jag hade tänkt att jag bara skulle stå kanske typ 10 minuter eller någonting. Och se vad som hände.
Det är ganska länge då.
Ja, det är ganska länge.
Men den utsatta situationen.
Ja, det är väldigt utsatt. Men grejen var att på 10 minuter var det inte så många som stannade. Så jag bara, men jag får stå lite längre då. Och det började bli jobbigt. Ja. Det började bli så uh-oh. Men sen var det några som började liksom le, ge high five tillbaka. Istället för att bara så här, kolla snett på mig och undra vad jag höll på med. Och då börjar en, börjar två. Ja. Oh, det blev ju som värsta effekten.
Mm. Då vill ju alla vara med.
Ja, jag stod ju nästan 45 minuter.
Oj.
Och de sista var det jätteroligt. För då var det några som missade mig på vägen upp. Som så här kom tillbaks ner. Och så här, ah, jag glömde dig, jag missade dig. Och så här, fick en high five och en hälsning. Det resulterade ju i en arbetsintervju och 2 dejter. Som är superkul. Ja. Så man vet liksom aldrig vad det kan liksom ge.
Men bjuda lite grann på sig själv.
Och jag hade ett stort leende på läpparna hela dagen efter det.
Såklart.
Ja. Så att, det var superkul. Nu menar jag inte att alla behöver göra det. Men
nej, men till exempel den här hemlig vän. Att man utser någon som man ska vara lite extra snäll emot.
Ja,
eller,
exakt. Jag skrev det i boken. Ja, jag tycker om den övningen. Jag gick Montessori när jag var liten. Och då hade vi hemlig vän. Mm. Så man drog en hemlig vän som man skulle vara snäll mot under en viss tid. Mm. Det gjorde jag även på Kollo när jag jobbade som ledare där. Och då tänkte jag att varför gör vi inte det längre? Mm. Varför slutar man med det när man...
Nej, men det är jättetrevligt. Jag har faktiskt varit med om det när jag gick så här ledarskapsutbildning.
Ja.
Då hade vi den också. Så ja. Fast man vet om att det är någon som har mig som hemlig vän. Så är jag ändå så här, oh.
Ja, man blir glad. Ja, nej, men så att den är med i boken och det är en påminnelse om att så här, det kan du göra en helt vanlig dag.
Mm.
Väl någon. På jobbet, familjen, släkten. Mm.
Vad som helst. Sen skriver du lite om The Law of Attraction. Att du gillar den. Lika attraherar lika.
Mm. Mm.
Skulle du jämföra den tanken med positivt tänkande?
För mig har ju Law of Attraction blivit liksom det jag tror på, det får jag till mig på något sätt. Om jag sprider positiv energi så kommer jag få positiv energi. Positivt mindset är ju en sak. Det var någon som frågade så här, ja men du är inspirationsförläsare, har man alltid positivt mindset då? Nej, gud nej. Men jag tror att just det att jag gillar ju tanken med Law of Attraction för att det känns som att du kan påverka, du kan alltid påverka situationen till det bättre. Jag menar, ingen människa går igenom livet utan utmaningar. Och det är väl när du är i de här utmaningarna som du blir, ja men som du verkligen blir egentligen ställd mot dig själv.
Mm.
Hur vill du reagera?
Mm.
Hur vill du agera?
Mm.
Vilka känslor ska få ta plats?
Mm.
Och hur kan du göra för att antingen förbättra eller förändra eller ta det därifrån? Och jag har varit med om min beskälda del av utmaningar i mitt liv. Och när jag blev som riktigt mörkast och jobbigast. Då funkade det faktiskt att tänka liksom. Att om jag ger det här mer space. Om jag ger det här mörkret och det här traumat mer space. Då är det det enda som kommer finnas hos mig. Jag kommer gå runt och vara ett mörkt moln. Ända in i själen. Och det vill jag absolut inte vara. Och då var det bara att börja liksom lägga fokus och tid på allting som var bra. Och det är ju jättesvårt i början. Men till slut så tycker jag ändå att man känner en skillnad. Jag kände en skillnad.
Ja, men det är en bra tanke att ta med sig att om jag blir arg på någonting istället för att, alltså om jag går och hämnas, om man då tänker att då kommer jag få tillbaks den känslan, och då måste det bli liksom lättare att hindra sig själv från att göra mer skada.
Exakt.
Men om jag gör gott till någon annan så kommer jag få tillbaks det, kanske inte av den personen men av nummer tre eller någon.
Ja, ja men typ kindness boomerang, skicka ut snällhet och få snällhet tillbaka, eller skicka ut värme och få värme tillbaka. Skicka ut liksom, det är svårt att vara, ingen människa kan ju vara perfekt och det är alltid svårt att liksom styra över sina egna känslor ibland, men att verkligen försöka. Ibland går det, ibland går det inte.
Nej, och det är ju tankarna som stressar oss. Så det är bra att vi lär oss att jobba med dem.
Exakt.
Annars blir det lätt svarta tankar också.
Så att, ja, men ibland kan det vara så här, det händer någonting runt omkring dig. Men det är upp till dig hur du ska fortsätta.
Jag väljer att reagera och agera på,
precis,
på det faktiskt.
Så exakt.
Vi har ju ett val. Även om det är jobbigt.
Det är jättejobbigt ibland.
Ja.
Men, framförallt om man är i affekt eller ilska eller det händer någonting. Och, alltså vad det nu kan
vara. Men också medveten om att jag har ett val. För det är ju inte alla som kanske är medvetna om att de har ett val hur de reagerar på situationer.
Nej.
För att man kanske tänker att ja, men nu drabbar det här mig och då är det den händelsen som kommer att påverka mig kommande framtid. Eller just idag eller...
Ja. Ja, och det kan ju vara lätt också. Eller det kan ju vara lätt att dra på sig en offerkofta.
Ja.
Det första som händer. Vilket jag också har gjort. Och det är väl jättejobbigt att liksom så här bli av med den. Liksom när man blir av med den så skönt.
Jo, men så också om man går in i en offerroll eller vilken roll man går in i. Så om man nu ska jobba sig bort från den offerrollen. Vem är du då när du inte har den här offerrollen? För du har ju vant dig in i regel. Du har ju tagit ett tag i det här.
Ja, gud,
det är ju inte bara en dag eller två där, utan det är liksom en längre period.
Mm.
Och så har du haft den här identiteten, offret. Och så jobbar du med dig själv. Det kan ju också vara så att man blir rädd för vem är jag då?
Ja, det är ju jättespännande, men det är väl det som jag tycker är så himla coolt med livslångt lärande.
Mm.
Att vi utvecklas ju ständigt om vi vill.
Om vi vill, ja.
Så att verkligen ta tag i din egen förmåga att utvecklas. Och det är väl det också boken handlar om. Att om du, den är skriven för alla människor som är nyfikna på sig själva.
Mm.
Sin framtid och våran gemensamma framtid. I den här tiden som aldrig någonsin har, enligt mig, utvecklats så mycket digitalt, tekniskt. Alltså inom robotforskning och allting sånt. Att vi har en ny existens här. Och det kommer aldrig gå långsammare än vad det gör idag.
Mm.
Det är ju, när jag tänker den tanken, då tänker jag så att det är skräckblandad förtjusning.
Ja.
Och det betyder att eftersom vi människor är så extremt duktiga på att utveckla teknik, så måste vi vara lika duktiga som vi är på att utveckla och ta fram nya existenser. Så måste vi vara duktiga på att våga utveckla oss själva.
Mm. Mm. Ja. Du svarar ju där på vem ska läsa boken, men du ser inget åldersspann på boken. Alltså
jo,
vem är läsaren?
Jag tror att den är ju skriven med min röst och med min liksom min,
ja, det är verkligen din röst.
Min personlighet i den, så att precis som alla som har träffat mig på scen och i mina föreläsningar och workshops, som säger de ju att liksom jag går hem hos en gymnasieklass. Men jag går också hem hos, liksom, på en internationell scen i Berlin med 6000 besökare och de 300, alltså topp 300 startups och scale-up-bolagen i Europa. som jag går hem hos en ideell organisation som Ung Företagsamhet eller Scouterna eller Kungens Stiftelse Värdebaserat Ledarskap, som att jag har inga problem att prata med och inspirera och väcka tankar i liv till ja, men som nu förra veckan var jag i Helsingborgs stad och utbildade och inspirerade 8000 medarbetare i Helsingborgs stad i innovationskraft och kreativitet och det här. Att hitta liksom nya delar hos sig själv. Så att det är svårt för mig att säga så här, boken är skriven till den här målgruppen i den här åldern. Eftersom efter 14 år som inspirationsföreläsare eller som föreläsare eller som en person som möter många människor. Det jag fått höra av alla människor jag träffat, så är det så här att, men du går hem hos alla.
Ja.
Det är liksom svårt att säga vilken målgrupp du är anpassad för.
Alla som vill utvecklas.
Ja, jag skulle säga det att, som jag sa, att alla människor oavsett ålder, oavsett bakgrund, oavsett utbildning, oavsett titel, som är nyfikna på sig själva, på vår framtid och på hur vi kan öka våran individuella och gemensamma kulturella och emotionella intelligens.
Ja, vad härligt. Ditt ministerium nu som du drar igång också, vad jag förstår. Empatiministeriet.
Ja, det började som en tanke. Nu såg jag att det finns en liknande organisation i Norge. Och jag ska försöka ta kontakt med dem och se om vi kan göra någon collaboration och samarbeta något slag. Men tanken är att Empatiministeriet, vi har börjat med ett projekt tillsammans med ett företag där vi vill ut i, vi besöka 200 skolor 2020 och prata om framtidsskills. Nej, Empatiministeriet vill bygga, jag vill bygga Empatiministeriet tillsammans med företag och med andra företag som ska inspirera och utbilda vår nästa generation i de framtidsskillsen som World Economic Forum har radat upp. Så World Economic Forum släppte en rapport i början av året där de visar att innovation, kreativitet, empati, samarbete och kommunikation kommer att vara väldigt, väldigt viktiga morgondagens arbetsplatser. Och våra arbetsplatser måste börja arbeta med det här redan idag. Men den generationen som kommer ut, som är våra framtida medarbetare, medmänniskor, ledare, politiker, alltså de måste börja träna de här förmågorna nu. Och det vill vi göra. Vi vill åka ut på en skolturné, besöka skolor, prata om det här, göra en del övningar från boken. Och om det går bra, om vi får många företag med oss. Nu är vi ett företag med oss som är klara. Och sen så har vi en dialog med några företag. Men om vi får verkligen företag med oss, så vill vi också då kunna lämna kvar utbildningsböcker.
Mm.
Och att det är det man hjälper till med. Så man liksom inte en klassisk sponsring liksom, utan vill du vara med och utbilda nästa generation för att de ska bli de bästa medmänniskorna, medarbetarna, ledarna, entreprenörerna och politikerna som vi bara kan få.
Ja, det är den bästa gåvan. Ge kunskap.
Ja.
Otroligt bra.
Ja, så vi har tänkt då att Empatiministeriet ska då under 2020 arrangera och genomföra en skolturné. Och sen bjuda in ungdomar från olika samhällsklasser, från olika bakgrunder, olika kulturer till en medmänsklighetsgala. Med underhållning, kunskap, inspiration, övningar och att vara en plats där de får börja bygga sitt mänskliga nätverk.
Fantastiskt.
Det är tanken.
Det låter helt enormt.
Ja. Så den resan
stor uppgift,
är påbörjad.
Men väldigt spännande.
Ja, den är påbörjad, så vi ser hur det går.
Ja. Det kommer gå alldeles galant, det är jag helt säker på. Och boken nu som jag har nämnt några gånger kommer ju i slutet på november.
Jajamän.
Var kan man köpa den?
Just nu går den att förbeställa på Bokus, Adlibris. Ja, man kan läsa ett smakprov av den på smakprov.se. Ja. Ja. Det är så mycket jag vet än så länge.
Ja, men sen kommer den ju att finnas på alltså, bokhus.
Ja, du kommer säkert hitta den ute i bokhandeln.
Bokhandeln och, mm. och så. Spännande. Och om man vill komma i kontakt med dig, följa dig?
Lättaste nu är ju till en, ja, men, Instagram. Mm. Maria Berghall. Mitt förnamn och efternamn utan ät. Och sen så får jag mycket förfrågningar också på LinkedIn.
Mm.
Som har idéer på hur de kan hjälpa till med skolturnén och galan. Så att LinkedIn och Instagram.
Enkelt och bra.
Ja.
Ja.
Det är oftast, men jag vet att man ibland brukar säga mail och hemsida. Ja. Men nej, nej, jag är ute och reser så otroligt mycket. Och då är Instagram det lättast första kontakten.
Mm.
Eller LinkedIn.
Ja, och så tar du det därifrån. Ja, om det är en sån kontakt. Jag förstår. Är det någonting som du vill lägga till som du tycker att det där fick jag inte sagt? Eller?
Ja. Nej, men jag tycker att det var jättehärligt att få vara här och prata med dig. Och tycker så här, jag är otroligt nyfiken, men vi får kanske ta det efter att vi är klara. Men så, vad tyckte du? Och ja. Vilket kapitel var din favorit? Och så där. För precis som du sa i början, boken är ju uppbyggd med min röst, mina idéer och att jag faktiskt testar mig fram. Mm. Jag testar den här teorin. Jag försöker träna upp min egen liksom, kulturella och emotionella intelligens. Man följer med på den resan. Men sen är det ju liksom, precis som du sa, det är entreprenörskap, innovationskraft, det är självledarskap.
Mm. Mm.
Men du får ju också träffa profiler i boken som jag har inspirerats av. Precis. Och som har påverkat mig på något sätt och som har fått mig att växa som människa genom mötet.
Mm.
Så det är allt ifrån kända entreprenörskapsprofiler som Per Holknekt, Alexander Pärlros som har gjort en fantastisk resa också. Sen till liksom Barbro, Westerblom i regeringen till
entreprenörspar, andra entreprenörer.
Mm. Exakt. Mm. Experter inom globala målen. Ja, fantastisk parull. Jobb. Och sen har vi också liksom människor som, men det är verkligen så här, människor som har inspirerat mig.
Mm.
Och som har fått mig att utvecklas på något sätt.
Mm.
Så det ska bli riktigt spännande att se vilka kapitel människor tycker om och tar med sig.
Ja, men jag tänker också att man har olika behov i olika lägen. Så i vissa perioder så kanske man mer tar till sig av inspirationen i boken.
Mm.
Bara tänker lite sådär.
Ja.
Så som jag läser böcker.
Ja.
Och så, ja, men det här, jag vill läsa de här intervjuerna eller liksom dina tankar. Så, och i andra perioder så, nej, men jag är trött på att ta in vad andra tycker. Jag vill göra självskattning på mig själv via dina verktyg. Eller metoder, eller tankeverksamhet och sådär. Så att man kan ju gå in i och ur den beroende på var i livet man står. Eller vilken dag.
Precis.
Vad man mäktar med.
Och jag blir så glad att höra det av dig. För det är precis så jag har tänkt att det ska kännas när man har läst boken. Att jag som dyslektiker, jag har jättesvårt att läsa böcker själv. Från start till mål. Vilket gör att jag i många fall börjar läsa innehållsträckning och kolla vilka kapitel tilltalar mig. Och så börjar jag läsa dem.
Mm.
Och det är väl lite så min bok också är skriven. Den är skriven för dig som älskar att läsa böcker, som vill ta dig från start till mål, göra alla övningar, läsa alla teorier, inspireras av de olika profilerna. Men det är också skapat för dig som känner så, oj, den här kapitlet, den börjar jag med.
Mm.
Och sen så är det upp till dig hur lång tid du jobbar med boken eller läser boken. Vissa, några som har börjat provläsa den, de har ju inte kunnat sluta läsa, vilket är jätteroligt att höra. De har sagt, jag ville bara läsa mer och mer och mer.
Ja.
Och så fanns det inget mer. Vissa kommer nog ha den känslan, och andra kommer liksom behöva lite tid. För det är precis som i mina utbildningar, att vissa övningar måste få ta tid.
Mm. Man är inte mogen. Det passar inte just då.
Nej.
Och så går man tillbaks.
Ja, precis.
Fantastiskt.
Tack så jättemycket.
Ja, men jag ska tacka. Jättehärligt samtal och att vi fick till det här. Inklämt mellan föreläsningar och annat. Ja. Vad vi håller på med.
Ja.
Båda två.
Ja, herregud.
Så får vi ge oss ut i Stockholmstrafiken här igen.
Det ska vi. Jag ska packa för jag ska till Kina och jobba.
All right, Kina. Mm. Jag ska bara hem till Leksand.
Ja, vad skönt.
Det kan vara ett äventyr det också ja. Med tåget ibland.
Ja, jag hoppas att det går bra.
Ja, vi får uppdatera varandra.
Jättegärna.
Ja, men tusen tack.
Tack så jättemycket.
Tack. Ja, visst får man inspiration och energi av härliga Maria Berghäll. Och jag rekommenderar att du köper boken så du har pappersvarianten. För att det finns mycket övningar och så som man kan skriva lite grann och så att det bevaras. Det är mitt tips. Köp den till dig själv eller ge bort den helt enkelt. Och ja, nu är snart jul och jag hoppas att du får riktigt sköna och fina helgdagar. Oavsett om du arbetar eller är ledig över de här högtiderna. Och i början på året, 4-9 januari, så håller jag en kurs på Härliga Masersgården i Leksand. Det är ju ett hälsohem. Och kursen heter Hitta ditt bästa jag. Och det kan du läsa mer om dels på min hemsida epiclivingsweden.com eller på masersgården.se under veckokurser. Men på min hemsida där, epiclivingsweden.com, så lägger jag ut sånt som är öppet för alla att anmäla sig på, föreläsningar eller kurser eller vad det nu kan vara. Så håll gärna lite koll där, annars så dyker det upp i flödet också på sociala medier. Men med det sagt så vill jag som sagt önska dig en riktigt god jul och ett gott slut. Och stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och förhoppningsvis kanske på andra avsnitt också av Epic Lifestyle-podden. Må så gott, så ses och hörs vi framöver.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.